Vi ger er allting från femmilsfesten i Holmenkollen och sprintdramat i Drammen. Frida Karlsson och Linn Svahn gästar podden. Vi får besked om William Poromas skadade tumme. Och Expressens Filip Gadd listar åkarna i världskuppen som är bäst på att ge intervjuer. Det här är Viaplay Vinter podcast med mig, Ludvig Svahn och Anna-Karin Strömstedt.
Det är bra! Nu går det bra! Kämpa med hela Sverige nu!
Nummerlappen var inte med. Den hade jag glömt.
Nej, idag var det riktiga skidor faktiskt.
Alltså, vad gör jag?
Det är jättebra! Kom igen nu!
Ska fan dö över den jävla mållinjen.
Vi är tillbaka med ett avsnitt direkt ifrån åkarnas hotell i Drammen. Vi får hoppas att det inte blir för stökigt här under inspelningen. Men det kan hända att det springer förbi lite folk.
Ja, det har ju redan sprungit förbi några stycken. Man hör ju någon presskonferens som är igång här. Men det är lite livligt. Jag gillar ju det här. Vi har ju gjort så här några gånger. Framförallt under Tour de Ski. Det blev en annan typ av podd. Men förhoppningsvis lika bra.
Ja, och vi ska få lite gäster i avsnittet som sagt. Vi kommer att få prata med både Frida Karlsson och Linn Svahn. Och jag tror nog att det kommer trilla in lite annat folk också. Du, det är intensiva tider i världskuppen just nu. Vi kommer direkt ifrån Holmenkollen till Drammen. Och sen så hinner man knappt hem innan det är dags för avslutningen i Falun. Där tävlingarna börjar nu på fredag. Jag känner själv att man börjar bli lite sliten. Hur slitna tror du att åkarna är just nu?
Men med tanke på att det har varit en USA-Kanada-tur som tar mycket på krafterna, Lahtis, och så framförallt av fem milen som tar mycket energi, så är det klart att de är trötta. Men jag träffade några åkare här nu för en liten stund sedan och frågade hur känns det nu då efter fem milen. Men de var positiva allihopa som jag snackade med, så att ja, det känns ändå lovande för resten av den här säsongen. Det är bara några få tävlingar kvar på den här säsongen.
Imponerande av dig att du lyckas hålla fokus under hela den där utläggningen, eftersom att Kanadas storstjärna Antoine Cyr står och byter om och visar väldigt mycket hud här bara, ja, 20 meter ifrån oss.
Han har ett väldigt speciellt rum. Han har liksom fönstret in mot liksom receptionen och hela hotellet. Så ja.
Ja, vi kanske ska berätta för Antoine sen att han borde dra för gardinen nästa gång han ska byta om.
Eller så vill han inte det.
Du, jag tänkte att vi ska börja med att prata om femmilarna i Holmenkollen, där de tre stora rubrikerna handlade om fyllefesten ute i skogen, Frida Karlssons superlopp och så William Poromas skadade tumme. Festen finns det väl egentligen inte så mycket att säga om. Jag var ju där ute och bevittnade det hela. Och jag kan säga att de som var där, de kollade ju inte ens på loppet. Det handlade ju bara om att supa. Är man nyfiken på det så kan vi tipsa om en artikel i Aftonbladet ifrån Patrik Bränning. Den skildrade det hela väldigt bra, men det hade inte så mycket med själva idrotten att göra. Så jag tänker att vi kan lägga den åt sidan.
Men du som ändå var där uppe, de flesta är ju där på fest, ja. Men hur många är det ändå som hejar på tävlingen? För vi får ju ändå höra från åkarna att det är bra tryck där uppe och att det är många som hejar.
Ja, men just där i Frognesätten så skulle jag säga att det var 95% som inte ens tittade på loppet. Sen var det ju ett gäng som stod nere längs med spåret och hade, ja, de hade händerna fulla med saker, men de tittade i alla fall på tävlingen. Men mer intressant är kanske att prata om William Poroma och den där tummen. Vad var det egentligen som hände?
Ja, vi såg ju inte så mycket på tv-bilderna. Jag träffade pappa Larry här för en stund sedan och frågade honom hur han hade uppfattat det där. Och William har ju ramlat, kanske satt staven mellan benen och gått ner med handen i snön. Sen är det lite oklart hur exakt han har gjort det där eller hur det är möjligt att han har kanske då stukat tummen och samtidigt då börja blöda. Men han har ju i alla fall undersökt den, varit på röntgen och väldigt oklart hur det står till med honom just nu.
Mm. Han blev 10 i loppet, han var med i tätklungan in mot avslutningen, men där någonstans försvann han. Och sen gav han ju inga intervjuer efteråt för han försvann rätt in i ett sjukrum. Men jag tänkte att vi ska ringa till hans tränare Lars Ljung För som jag har förstått det så har han en uppdatering att bjuda på gällande Williams status.
Tjenare.
Tjenare Lars. Du, vi sitter och spelar in podden här och vi är ju nyfikna på läget med William.
Ja, det är jag också. Men det är väl ingen som vet exakt vad som händer där i toppen. Men det har väl varit positivt i alla fall om man tänker utvecklingen av Willes humör och hans förhoppningar runt det. Så mycket kan man säga.
Ja, man skulle ju genomgå någon undersökning under dagen här. Vad har beskeden varit efter det?
Men det har väl varit... De har kunnat utesluta fraktur i alla fall. Och det är ju ett skönt första steg någonstans. Men exakt vad det är och hur illa det är och vägen tillbaka från det, det blir ju förhoppningsvis tydligare på onsdag. Då ska han träffa en handkirurg på plats i Falun för att göra en mer noggrann bedömning. Då.
Hur bedömer du chansen att vi får se han i Falun då när det ska tävlas?
Ja, jättesvårt att säga om man kan så att säga att det inte stoppar hans smärta eller att det blir problem med att man kan riskera någonting, då är jag övertygad om att han skulle vilja köra. För att grundformen finns ju där, det tycker jag han visar i helgen. Så att jag tror att så länge inte det där riskerar någonting eller är i vägen för någonting, rent att han inte kan åka så fort som man vill, då tror jag att han kommer stå där på start. Men om det är så eller inte, det vet jag fasen.
Jag fattar. Du, vi avslutar med en hypotetisk fråga. Om det där inte hade hänt, var hade han slutat i loppet?
Jag tror att det hade varit tufft att rå på Kläbo, eller det hade det ju. Och jag tror att han hade nog gått in som 4-5 där någonstans på upploppet och hade väl kanske blivit där någonstans i mål också. Om jag ska gissa, han kraschade ju trots allt för att han var ganska trött. Det var ju på eget fall så att säga. Så att, men ska jag gissa så tror jag att han har varit med och slagit som pallen och platserna där kring 3-4-5.
Ja, all right. Ja, men schysst Lars. Då har vi lite bättre koll på Willes status.
Yes.
Bra, tja.
Tack och hej.
Ja, ingen fraktur i alla fall. Det var väl ändå ganska lovande.
Ja, det är ju lovande på ett sätt. Men samtidigt så kan det ju vara så att han kan ha gjort illa några ligament eller någonting sånt. Det betyder ju att man kanske till och med måste göra en operation. Så att det känns inte riktigt som att vi kommer att få se honom i Falun.
Nej, vi får vänta och se helt enkelt. Det lär komma nya besked om William i dagarna. I övrigt från herrarnas fem mil så får vi väl rapportera att det var Kläbo som vann och Martin Löfström Nyinget var tvåa, Paul Golberg trea. Sen var Jens Burman sexa och det var spännande att följa Jens fem mil.
Ja, han var ju pigg där på slutet. Låg uppe och drog länge, hade lite luck. Till och med. Det var sån där som jag sett Jens lite tidigare under säsongen när han har försökt. Men den här gången så räckte det inte hela vägen. Men det var ett gott försök. Problemet är ju att han har en sån där 3-4-5 extremt starka spurtare från Norge. Och det är svårt att komma in på upploppet med dem.
Kommer du ihåg vad du sa i förra avsnittet? Då sa du, det är nu eller aldrig för Jens Burman. Och det vart ju inte nu, så då är det aldrig.
Ja, jag tog inte jag tillbaka det där.
Jo, det gjorde du. Ja.
Nej, det är fortfarande nu, tänkte jag säga. Nej, men han har ju några gånger till den här säsongen som man kan visa. Och han får träna spurter liksom ett helt år nu här framöver. Träna på att bli en sprinter. Då kommer han att kunna vara med på slutet.
Övriga svenska herrar, Truls Gisselman, Leo Johansson, Johan Häggström och Fredrik Andersson blev 37, 38, 39 och 40. De körde alltså ihop på slutet, de fyra. Så nej, det blev ingen riktigt sprakande insats i femmilen från de svenska herrarna. Men desto bättre gick det på damsidan.
Ja, vilket lopp, vilken uppvisning av Frida Karlsson. Det är hennes första femmil i karriären som gör hon på det här sättet. Utklassar verkligen. Och två lopp i Holmenkollen har hon gjort i sin karriär. Hon har vunnit bägge. Hon är alltjämt obesegrad. Och 2:20:20 skriver vi segertiden till. Och det är bara att lyfta på hatten för Frida Karlsson. Vilken uppvisning!
Frida Karlsson vann alltså femmilen i Holmenkollen och hon gjorde det i överlägsen stil. Var det här den bästa prestationen från en svensk åkare under den här säsongen?
Det är en bra fråga och jag tycker att det här är någonting av det absolut största man kan göra. Så ja, det här var den bästa prestationen i år.
Var det inte lite Johaug-vibbar?
Jo, det var just där det var. Och då har vi ju varit vana att det har varit Johaug som har gjort det här. Och nu är det Frida Karlsson som gör det. Och vi vet ju hur stor Therese Johaug är när hon vinner på det här sättet. Så att, det här var riktigt häftigt.
Bakom Frida Karlsson så var Ebba Andersson tvåa. Skönt för henne att vara tillbaka på pallen igen efter några tunga veckor. Katarina Hennig var trea och övriga svenskor då. Jonas Sundling sexa, Linn Svahn tolva, Moa Lundgren fjortonde och Sofia Henriksson på 33:e plats. Jag tänkte vi skulle lyfta upp en lyssnarfråga här. Den kommer från Per Jämtelid. Om plats finns vore det intressant att i kommande podd höra kloka funderingar och spekulationer om hur Jonna Sundling funderar inför kommande säsonger efter grymt imponerande platser 1, 4, 6 på de tre senaste distansloppen. Jag tror att hon kommer satsa lika mycket på distanslopp som sprintlopp framöver.
Ja, jag tror faktiskt att hon kommer att göra det. Hon har ju varit nu att hon har satsat mest mot sprint. Men den här säsongen så har vi ju sett att hon kör i stort sett alla distanstävlingar. Och någonstans så tror jag att alla som är ute på världscupen vill vinna den totala världscupen. Och det vill även Jonna Sundling göra. Och då kräver det att man är en sån här hybrid, en allround som kan prestera på både sprint och distans. Det gör hon ju redan nu. Men hon har ju presterat bättre i år på distans. Och då kanske man funderar, ja men hon blivit sämre på sprint då? Har hon gjort det? Eller har hon bara varit i dålig form? Jag vet inte riktigt. Jag tror inte hon har blivit sämre på sprint.
Det här tycker jag var ganska kloka funderingar och spekulationer.
Ja, men tycker inte du också att en riktig skidåkare, det är ändå en skidåkare som klarar av att åka både sprint och distans och inte bara vara en sprinter? Är inte det lite tråkigt?
Jag är ju en modern man som ser sprint som en del av skidåkningen som är lika mycket värd som de här distansloppen. Så man är en riktig skidåkare även om man bara har framgångar i sprint. Det är min åsikt.
Okej, bra. Då vet jag det.
Du, nu ska vi få besök av två tjejer som är bra både på sprint och distans och som körde fem milen i söndags. Frida Karlsson och Linn Svahn. Frida, du sa att du var fem mils bakis i söndags. Är det som en vanlig bakfylla eller skiljer sig känslan någonting?
Ja, men alltså det kändes ju. Alltså, jag frågade ju dig på morgonen. Undra om vi mår bättre eller sämre än de som vaknade efter prognosäten där. Så, men du var ganska, du trodde verkligen att vi mådde bättre.
Ja.
Men jag tyckte ändå att när jag vaknade var det ändå.
Men du satte aldrig huvudet i toalocket.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, exakt. Det är ju där har vi svaret.
Det är skillnaden då.
Det är många som har uttalat sig om det som Frida gjorde på familjen. Men Linn, vad säger du?
Nej, jag tror också att jag uttalar mig om det.
Ja, men vi vill höra nu.
Vill ni höra det i er klippning? Då, det jag säger att när Frida liksom... Jag såg ju så här klippningen efteråt. Så här, någon en små snutt från loppet. Då det så här, från olika moment. Då sa jag till Johan bara... Alltså... Jag vill också vinna ett lopp så där. Det ser jätteroligt ut. Men det är liksom när Frida åker som hon gör där, då det är ingen som slår henne. Alltså det kan jag svära på. Så bra om hon har sin högsta nivå.
Vi sa det innan här att det var lite Johaug-vibbar.
Nej, det jag
sa det tidigare. Det håller du inte med om.
Nej. Men grejen är att alltså det som är så utmärkt är att Frida kan ju vinna lopp på helt olika sätt. Hon kan ju vinna ett lopp och köra ifrån så där. Sen kan hon vinna ett lopp i en massspurt. Eller så kan hon rycka sista 2 kilometerna. Och det är liksom spektrat, det tror jag inte så många har.
Men just det här sättet, det var väl ändå ett Johaug-sätt?
Ja, jag minns inte. Det var länge sedan hon tävlade. Ja, men jag skulle ändå inte göra den liknelsen faktiskt.
Vilket är det coolaste och bästa sättet att vinna ett lopp på?
Ja, det beror väl på. Mm. Kanske. Alltså den här gången då var det som att jag bara, det här var coolt liksom. Jag solokörde på femte varvet och tänkte bara, wow, alltså nu gör jag det här. För att man har ändå sett det, att någon gång vill man ju göra det.
Mm.
Men på sista varvet tänkte jag, det här kan bli en riktig flopp, det här kan bli en riktig flopp. Så bägge var typ här framför mig. Men den pushade jag över mållinjen så den kom på kvällen sen tror jag.
Men det är roligare att vinna så här än i en spurt.
Mm, nej men... Det är ju liksom skön känsla det också.
Mm.
Alltså, jag har väl aldrig vunnit en massspurt som du säger nu.
Jo, men det har du ju. Det kanske inte är 17 pers med.
Men ofta har jag väl typ grillat sista kilometern så alla är helt döda när vi går in på upploppet. Och då kan jag ta den liksom, ungefär. Men... ja, nej det är ju... Liksom känslan av att känna att... Men idag var jag ganska stark. Det är nog den. Det spelar nog ingen roll hur man gör det då. Mm. Tror jag.
Det är nog mer den här oövervinnliga känslan. Mm. Och det kan man ju ha på olika sätt.
Mm.
Alltså man kan ju känna så här bara... Ja, alltså... Alla får göra vad de vill. Men så länge jag hänger med så kommer jag göra det här. Mm. Det är en häftig känsla. Det är också en häftig känsla att... Ja, alltså ingen kan följa mig. Mm. Som du hade då. Det är liksom... Det beror ju helt på vilken dag man har.
Mm. Mm.
Vilken tävling den här säsongen har du haft den känslan, Linn? Att det spelar ingen roll vad de andra gör?
Ja.
Frida börjar räkna på fingrarna. Jag tänker jag Davos.
Ja. Men där kändes det bra. Det gjorde det. Men ja, men det var nog en bra dag ändå. Så sa inte jag det till dig?
Jo.
Då sa jag nog Davos. Mm. Jo, jag tror det. Mm.
Ni måste ändå tänka efter vilka tävlingar ni har vunnit den här säsongen.
Mm.
För det kommer man inte riktigt ihåg, eller?
Nej, men... Alltså, det känns ju oftast bra ändå. Så här. Men om man vill hitta det här guldkornet, då måste man ändå... Man kan inte säga typ alla tävlingar man har vunnit som ett guldkorn. Man måste hitta det unika guldkornet.
Mm. Mm.
Jag kommer bara ihåg att inför Davos så sa du att den här backen, där du kan gå på tvåhandsväxel, ja, du kändes otroligt självsäker då. Att där har ingen någonting att sätta emot.
Men jag tror ju typ också lite... Du hade ju mådde i livet när du var i kollen nu. För du hade bra vibbar för att du är 100% där.
Mm.
Det är väl kanske lite samma. Att man får någon slags boost i självförtroendet när man vet att... Jag var här förr. Och då gick det så här. Och så kommer man tillbaka och känner liksom... Ja, jag är en bra dag. Eller det kändes skit på uppvärmningen. Jag trodde jag inte skulle kvala den dagen. Och sen helt plötsligt känns det bra. Så då har man ju allt att vinna.
Mm.
Och sen lite minnen och sånt där.
Mm.
Det är ändå en härlig känsla. Men Oberhof var ju bra också.
Mm, då kom vi från våran semester.
Ja, just det.
Det var bra.
Mm.
Det var mycket snack om den där semestern.
Ja, Per bara, alltså, ni kan inte säga semester.
Det var ett träningsläger. Ja.
Sol- och bullsemester.
Vi fick ju bullar typ två omgångar.
Jo, det gjorde vi ju. Men det var ju lite träning också kanske. Ja.
Ni hade det lite bättre än på ett vanligt träningsläger.
Ja, det låter verkligen som att vi har liksom legat på soffan i sol eller legat ute och käkat bullar i solen.
Det är den här.
Ja, exakt. Men lite träning var det väl också.
Psykande för rivalerna här i världscupen.
De kanske går på det spåret, tänker vi.
Undrar hur många som kör höj efter toren nästan.
Ja.
Vi börjar ju närma oss slutet på säsongen. Jag tänkte att jag skulle fråga hur nöjda ni är med det ni har presterat hittills.
Ja.
Blev det som ni hoppades?
Jag hade väl typ som mål inför att typ höja lägsta nivån och hantera allt bättre. Och det tycker jag att jag har gjort. Alltså att jag klarar av att hantera mer lopp. Och jag är bättre än i fjol. Så det får man väl ändå säga.
Ja, vi har ju haft lite samma mål där egentligen. Att så här... Ja, men bara lite... I år vill man vara lite all around. Man vill åka allt. Och du har väl gått från den här änden och jag har gått från den här. Och så har vi mötts lite.
Mm.
Lite mer åt mitten i alla fall. Mm. Så jag har åkt lite bättre på sprint och du har åkt lite bättre på distans.
Men vi har ju snackat om det här. Man saknar ju ändå alltså, pinpointa någonting.
Ja.
Alltså att försöka bli så himla bra på något specifikt.
Mm.
För det har vi inte gått för i år.
Nej.
Varken du eller jag.
Mm.
Och det är häftigt att se att man hanterar mycket och man hanterar allt liksom. Mm. Men man saknar att ha den här udden på någonting rejält.
Men tror du, Linna, att du hade kunnat vara bättre i sprint om du verkligen bara hade satsat på det?
Jag skulle nog säga att jag var specifikt bättre i klassisk sprint för 3 år sedan när jag verkligen fokuserade på det. Eller klassiskt generellt var jag bättre på. Men jag var ju mycket sämre på skate då. Så jag tror ju att om du vill nischa dig till någonting så offrar du kanske någonting annat. Om du vill vara bred så tappar du kanske den här sista procenten på något specifikt. Och det var ju lite... Alltså, man visste ju om det när man gick in i år. Att kanske man tappar den så här sista procenten på någonting specifikt. Men jag tror att jag ligger på den här balansen att jag är alltså väldigt bra på sprint och kan hantera distans. Och den vill jag ju ligga på, men det är frågan vad jag har för mål nästa år då.
Ja, ja, precis. För det är, ja, så det kanske blir en annan satsning för er till nästa år.
Ja, det får vi se. Det ska utvärderas. Läggas upp planen. Men...
Nej, alltså vi är ju redan klara.
Vi har redan gått igenom hela nästa år.
Hur blir det då?
Ja, nu ska vi gå ifrån varandra igen.
Om vi har gjort så här i år så kommer vi gå så här nästa år, tror jag.
Gå isär.
Gå isär.
Okej, vi får vänta med detaljerna där kanske. Men det låter som att ni är ganska nöjda i alla fall med det ni har presterat den här säsongen. Jag tar det som ett ja. Jag tänkte fråga, ni är ju bra kompisar. Har ni nytta av varandra någonting i era satsningar?
Ja.
Väldigt.
Följdfrågan blir på vilket sätt?
Det hade varit så mycket tråkigare utan dig.
Det kommer smycker.
Nej, men i morse till och med. När vi var på gymmet och Per sa... Jag kom in direkt på gymmet. Och Per bara...
Jag sa, det är först de gör det och säger någonting. Jag ska göra annorlunda liksom.
Och Per bara, alltså, du är lite minitränare.
Ja.
Jag bara, det är så här vi håller på.
Ja.
Du håller på så på mig och jag håller på så på dig.
Ja, man är där och liksom petar i såret.
För att ni ser att man kan utvecklas på någonting då. Hjälper varandra framåt.
Ja, man är väl där. Man kan inte ligga liksom fel. För då får man höra det.
Jag tror att vi är så medvetna om vad man, alltså,
vad man jobbar med. Ja.
Ja, och jag vet ju vad du har för liksom utvecklingsgrejer och vad du är bra på liksom. Det är ofta så här vi kanske intervaller ihop och man bara foten. Så.
Ja.
Och det tror jag kanske, det är inte jättemånga som har den.
Nej, och sen alltså i år har vi tränat sjukt mycket med varandra.
Ja.
Alltså både längre drag och så här korta impulser får jag en jättebra måttstock i Linn och se liksom, ja, men jag är närmare eller
du vinner.
Någon gång kanske jag tagit
det. Men det är häftigt ändå att ni kan hjälpa varandra på det sättet, det som ni säger. Alltså det är inte alla som skulle vilja dela med sig utav det och att man klarar av att lyfta båda två, att man vill varandras eget bästa.
Men det blir ju också mycket starkare än sån här liksom Oberhof till exempel. Det var ju starkt liksom att vi hade tränat alltså med varandra varenda pass i 2 veckor inför det. Och så står vi där som 1 och 2 liksom. Det blir ju starkt på något sätt.
Jag minns massstarten i Val di Fiemme då Frida gjorde hela jobbet och Linn spurtade ner henne på upploppet. Lite tråkigt att ni inte körde hand i hand över mållinjen. Men då sa du, Linn, att det här var Frallan och Limpan. Jag undrar, är det här ett etablerat smeknamn nu? Är ni Frallan och Limpan?
Vem ser det vara? Var det inte din mamma eller någonting?
Jo, men det var det säkert. Ja, det låter som en riktigt mamma-skämt. Jag kallar Limpan hur länge som helst.
Ja, Limpansvan.
Det står ju liksom i min kontaktbok allt. Limpansvan, jag säger alltid Limpan. Alla vet att jag kallar dig Limpan.
Ingen annan gör ju det.
Nej.
Ingen säger Limpan, det är bara du.
Ja. Sen kom bara...
Ja, men sen var det också... Det var någon som sa, vadå? Ni är ju Limpan och Frallan. Det är liksom som... Vad är det som? Batman och Robin eller sånt där.
Knall och tott liksom.
Humle och Dumle, som vi bystet nu.
Mm.
Det är alltid någon. Duo.
Mm.
Fast vi är ju egentligen FML.
Vill du utveckla det?
Ja, det utvecklades väl när vi gick utanför laget. Då. Det var ju jag, Linn och Maja. Frida, Maja, Linn.
Och alla mådde skit.
FML.
Ja, grymt. Men hörni, vi ska inte ta mer av er tid. Vi får tacka så mycket för att ni vill vara med här.
Ja, tack.
Ja, väldigt god stämning hos Frallan och Limpan. Hade du någon radarpartner under din tid som aktiv?
Ja, det hade jag. Det var ju Britta Norgren.
Vad hade ni för smeknamn då på er duo?
Nej, det hade vi väl inte något namn på, nej. Men vi bodde mycket ihop och blev väldigt goda vänner. Så det är väldigt skönt att ha någon sån där väldigt nära vän som man kan dela allt med och som man kan glädja sig med och motgång med.
Ja, för man träffar ju lagkompisarna mer än familj och vänner hemma.
Ja, så är det ju. De var ju på extremt bra humör. Känns ju som de är väldigt... Ja, man vet ju att de är bra vänner. Men det var ju precis som att det var som en person som satt där nästan.
Ja, kul. Du, vi ska redan nu ta in vår nästa gäst.
Ja.
Ni känner säkert igen hans röst ifrån Skidsnack där han är programledare, och den där rösten den dyker även upp i olika tv-klipp på Expressens sajt. Vi säger välkommen till Viaplay Vinter Podcast till en av få skåningar i skidvärlden, Filip Gadd.
Tack, jag tror jag skulle säga en av få från Expressen som inte varit med i den här podden. Jag är ju sist ut, jag har väntat i ett halvår på den här frågan.
Hur känns det att vara här då?
Ja, men det känns väl... helt okej.
Okay. Ja, det är ändå helt okej. Okay. Vi tänkte att du skulle ranka vilka åkare i världskuppen som är bäst på att ge intervjuer. För du gör ju väldigt många intervjuer ute på de här världskupphelgerna. Fler än mig till och med skulle jag vilja påstå. Och du har förberett en lista, eller hur?
Mm, precis. Jag tänker att jag ska berätta för alla som lyssnar vilka som är de fem bästa i den mixade zonen. Alltså vilka som är de roligaste att prata med. Det kan ju vara så att man inte alltid tänker på det när man tittar på tävlingarna. Men för oss som bevakar den här sporten så är det ju såklart viktigt med profiler som gillar att bjuda till lite intervjuer.
Är det här en subjektiv lista eller väger du även in... Ni har ju klickstatistik såklart på Expressen. Du kan ju se vad folket gillar. Eller är det här vad du gillar?
Ja, det här är vad jag gillar. Jag skiter i mätverktygen. Det är bara på min egna känsla som jag har gått efter.
Ska vi dra igång då?
Ja, eller ska vi liksom sätta lite ramar kanske också? Vad är det som gör att man kan ta sig in på den här listan då? Jag gillar i alla fall när man får någonting oväntat. Om man tar liksom motsatsen till vad som är en kul person i mixade zonen, så är det ju en åkare som säger exakt det förväntade, där man liksom nästan kan mima med i svaren för att man vet vad de kommer att svara. Johannes Hösfurt Kläbo är ju en sån person. Väldigt bra på att åka skidor, dålig på att ge överraskande svar. Så jag tänker motsatsen till honom helt enkelt. Ni har ju sett Forrest Gump, gissar jag, där han säger att life is a box of chocolate, you never know what you're gonna get. Så vill man ju ha det med en åkare.
Mm.
Ja. Väldigt dåligt det där med chokladbox. Man vet ju alltid vad som finns för choklad när man köper.
Ja,
det finns
hur?
Ju bilder på dem i alla dina asken och så. Det är väldigt dåligt faktiskt. Man vet väl exakt vad man får när man köper en chokladask.
Det var väl kanske inte så när han sa det.
Nej, det kanske inte finns alla din i USA. Det är inte det vi ska prata om.
Listan.
Nej. Ja. På plats nummer 5. Kristin Stavros Kista.
Oj.
Varför är det oj?
Ja. Det var inte det jag hade förväntat mig. Har du en motivering då eller?
Ja, men motiveringen är att hon kanske inte är den mest verbala åkaren som ger de längsta svaren. Men det är det som också blir lite utmaning. Man vet aldrig hur många ord kommer jag få i den här meningen. Oftast ett eller två.
Ja.
Men det ger ju också en liten nerv i liksom, hur korta kommer de här svaren att vara. Jag har lite exempel på hur det kan låta när man pratar med Kista.
Nej, det känns väldigt bra, så förnöjd med det. Nej, min plan var bara att spurta bra. Det lyckades jag gott med, så förnöjd med det. Ja, jag måste bara sända över lite kärlek. Ja, det tänkte jag bara positivt. Ja. Nej, det är ett tegn på att man är hatet, och det liker jag.
Ja, man får liksom inte så mycket, men det är i alla fall inte tråkigt, för man vet ju verkligen aldrig vad man får.
Nej, det är sant. Det finns en charm i det.
Så vi går vidare till plats nummer 4.
Ja.
Där hittar vi, kanske lite oväntat, jag tror att många hemma i sofforna tänker om den här personen att han är liksom lite sur, lite butter, en mini-Vassberg. Men jag skulle nog vilja säga att han är en av de absolut roligaste i landslaget. Jens Burman är min fjärde plats.
Ja, här är jag med dig.
Ja, för att han har liksom den här... lite finurliga humor. Det är lite samma där också, man vet aldrig riktigt. Kommer man liksom dra något dräpande svar? Han är väldigt kvicktänkt också, Jens. Vilket också gör det väldigt roligt. Vi har ett klipp härifrån VM i Planica i fjol. Där han hjälper William Poromaa med engelskan. Då lät det så här. Ja.
Vad är det värsta du har drabbats av hittills?
Va? Sen var skådespelare på engelska.
Actor! Fan, lär man sig inte engelska i fansen?
Det är dagisnivå. Man skäms ju.
Väldigt kvicktänkt. Jag gillar verkligen Jens. Och på tredje platsen är vi kvar i Sverige. Och där hittar vi Frida Karlsson. En person som kan säga exakt vad som helst. Och som Moa Ila var på inne på i ert förra avsnitt. Att man också kan hitta på egna texter och egna uttryck. Det hörde vi ju senast efter segern i Holmenkollen.
What were your tactics today?
Just have some... ice in my stomach, as we say in Swedish, in the first laps, and then go for it.
Ice in the stomach, alltså is i magen, fast på engelska.
Ja. Hur översätter man det där på engelska egentligen? Man skulle kunna säga...
Det ska vi fråga William Poromaa nästa gång vi får chansen.
Eller Jens Burman kanske.
Ja, men hon bjuder ju verkligen på sig själv, Frida.
Ja, verkligen. Och skiter ju lite också i hur det kommer ut. Liksom. Det är det som kommer upp i hjärnan. Det är det hon säger också. Det älskar man ju verkligen. Inget filter.
Nej, exakt. Hon är sig själv till 100%.
Plats nummer två. Nu blir det ju riktigt spännande
ja,
här.
Ja, nu börjar man liksom fundera. Vilka är det som är kvar?
Ja, men kasta ut något namn så får vi se det. Vad tänker ni? Vad hade kunnat vara med?
Kalle Halvarsson med kanske?
Ja, Kalle borde ju vara med sen. Johanna Hagström får ju mycket beröm för sina intervjuer. Kanske att han har med henne. Sen Ebba Andersson är
Ebba,
lite av en personlig favorit för mig. Men ja, nu kör.
Plats nummer två, Kalle Halvarsson, Anna-Karin. Ja. Helt rätt. Ja, men Kalle måste man ju bara älska. Han har ju gett mer rubriker än någon annan svensk skidåkare genom alla tider med sina citat. Det är ju samma där. Det som kommer upp i hjärnan, det är också det som kommer ut ur munnen. Och det bara älskar man ju med Kalle Halvarsson. Även om man ibland får ha huvudet på skaff och hänga med lite i hans resonemang. Ibland måste man verkligen tänka till när man lyssnar på Kalle.
Kommer du köra i Valdefirma?
Det tror jag.
Mm. Tror?
Ja, men det vet man ju aldrig heller då. Säger ju nu att jag kör, men det kan ju mycket väl hända att jag inte kör också. För när jag säger att jag inte kör, då kör jag ju. Och nu säger jag att jag kör i Valdefirma.
Så då kör du inte i Valdefirma?
Nej, det får ni liksom bara gissa er fram då vad det blir. Ja. Ni får tolka hur ni vill.
Hängde ni med? Skulle han köra i Val d'Fiemme eller inte?
Nej, han skulle väl inte där va?
Nej, han fintar bort mig helt där.
Alltså jag tror att det han menar är att han säger att han ska köra i Val d'Fiemme, så då kommer han inte köra i Val d'Fiemme. Men det slutar med att han kör i Val d'Fiemme. Så, ja.
Han är fascinerande och han väcker mycket känslor, Kalle också.
Ja, verkligen. Och en person som man bara älskar att få stanna i den mixade zonen. Nu, första platsen.
Ja, men inga fler gissningar härifrån. Nu vill man ju bara ha den. Vem är etta?
Och då ska vi ut ur Sverige, vi ska ut ur Skandinavien, vi ska ner till Centraleuropa och hitta min största favorit av dem alla. En riktig profil som alltid bara kör i intervjuer. Det handlar om Österrikes Mika Vermeulen.
I guess he was angry at me, but, or I don't know if he was angry, but maybe just frustrated because his race got fucked, but mine got fucked as well. So I wasn't skiing around thinking like, oh yeah, let's fuck Kalle's race today. I was just trying to get grip.
Ja, flest fucks per minute får du ju alltid med Mika Vermeulen.
Ja, där har vi ju ett guldkorn faktiskt. Han kommer ju få mer och mer utrymme de kommande säsongerna, känns det som, nu när han börjar få bra resultat också. För han har ju ett så kallat munläder.
Ja, verkligen. Och räds inte heller för att dra till med några svordomar heller. Det är ju liksom, det måste vara det ordet han använder mest i sin vokabulär. Vi gjorde en intervju med honom, jag och min kollega Thomas, härom veckan. Och då frågade vi också, varför svär du så mycket? Och så sa han att men det funkar till allting. Allting är fucking, fuckable, fuck och fucking, sa han. Så att han älskar det ordet. Och det är ju kul. Han blir glad. Innan jag springer så vill jag bara kasta in ytterligare en person som hade varit såklart etta på listan om hon fortfarande varit aktiv. Nu har hon tyvärr lagt av, men jag tänker att ja, vi måste ändå kasta in den här som en av de bästa att ha i den mixade zonen.
Jag trivs väldigt bra i den här dräkten, och när jag trivs bra i kläderna då ja, man mår bättre och får en bättre självkänsla, och förhoppningsvis åker man fortare också då.
Några här bakom som kollade lite här, de kollar verkligen mycket på huvan här. Vad säger du?
Det är bra. Det ska de göra. De ska vara nyfikna och se vad vi har för någonting.
Vad? hittade den. Men vad var det som gjorde intervjun?
Det var en intervju från SVT när du hade testat någon ny dräkt med en lite häftig luva på.
Som de också kallar för den spejsade dräkten.
Det sjuka med den där dräkten, det här är ju från OS i Turin. Och jag körde ju en skiathlon med den här dräkten. Det var kompression i den. Det var inte bara den där huvan. Den såg ju helt sjuk ut. Alltså, herregud.
Ni såg ju ut som liksom skidåkande kondom.
Ja, precis. Och sen skulle de ju spacea till dem där. Så det var ju kompression i dem där på olika ställen. Bland annat över bröstkorgen. Så att man fick ju ingen luft när man körde. Så jag... hade väl kanske inte tryckt på tillräckligt bra på träningen, men sen då under tävlingen, alltså det var ju riktigt vidrigt. Så att det där var ju...
ja. Du fick andnöd på OS.
Det var lite kul att se sig själv i en intervju från att man var lite yngre. Mm.
Men du bjöd ju till här.
Ja, det var ju jättebra. Däremot var ju dräkten fullständigt värdelös.
Ja. Men Filip, vi får tacka så mycket för att du stannade till här och bjöd på... kul klipp och en ganska bra lista.
Tack för att jag fick vara med till slut.
Nu när vi spelar in det här så är det måndag. Men vi vill ju även ha med Drammensprinten i det här avsnittet. Den avgörs under tisdagen. Så vi förflyttar oss 24 timmar framåt i tiden och tar oss till den temporära skidstadion på torget i Drammen.
Och då är det Kläbo som tar några raska springsteg upp för backen där och skapar fart. Och är nu först upp upploppet före Nordtug och Taubøl. Ska det bli en trippel för Norge? Eller har Sir någonting? Eller Jov någonting att sätta till?
Nej, det ser så ut.
Och Taubøl är stark här. Passerar Nordtug på slutet. Men 81:a segern för Johannes Höslo Kläbo tar sin 8:e sprintseger för säsongen. Och det är en trippel för Norge över mållinjen. Här är sprinten i Drammen.
Ja, sprinten i Drammen slutar alltså med ännu en seger för Johannes Höslo Kläbo. Och vi har honom med oss här nu. Och jag undrar framförallt, du körde en 5 mil i söndags. Hade bara en dags vila. Och sen vinner du ändå sprinten här i Drammen. Och det ser lekande lätt ut. Är du inte trött?
Jeg var sliten på søndagskveld, jeg var relativt sliten i går, men det er rart hvor godt du restituerer etter en god natts søvn, så jeg synes det har kjentes bra til i dag også, så jeg er litt overrasket, jeg må si det.
Hva gjorde du under måndagen for å få litt kraft i kroppen?
Nei, jeg var på ski i Kollen sammen med Valnes, så gikk en tur inn med Marka og... Ja, hva mer gjorde jeg? Jeg satt på hotellrommet og spilt med noen kompiser. Ja, det var det jeg gjorde, så jeg har ikke gjort så mye engang.
Kanskje under litt god mat også efter en 5 mil?
Ja, nå har det altså, men jeg skal være så heldig å si at hotellmat er ok det også, men det er kanskje det jeg savner mest. Å komme hjem og spise mat som du lager selv. Du får spist god hotellmat, men ja, det er ikke helt det samme.
Hva lager du da, om du får lage selv?
Jeg har blitt veldig glad i sånn, hva heter det? Trøffelpasta, med sånn, bare sånn trøffelolje. Det er ikke noe sånn fancy greier, men trøffeloljepasta, det har blitt min favoritt.
Det er tur at vi skal til Falun nå, det blir jo bare falukorv.
Ja, det blir falukorv, så det er bare å glede seg til det også.
Du, Johannes, du står jo alltid her i Mixzone og får i stort sett samme frågor hele tiden. Er det noen fråga som du... någon aldrig ställer dig som du skulle vilja att kan de inte fråga mig om det där? Vad skulle det vara?
Ja, vad skulle det vara? Det har ju blivit så rutine att gå i Mixzone och som säger du får ju mycket av de samma frågorna varje gång så jag vet inte om jag har kreativiteten i mig nog till att finna ut vad ett sånt spørsmål skulle ha varit men nej, jag ska tänka på det till Falun och så ska jag pröva att komma ett bättre svar då.
Jag har en riktigt tråkig fråga jag skulle kunna ställa inför säsongsavslutningen om totala världskuppen och jakten på din kompis Harald Östberg Amundsen. Kommer du slå honom eller att ta hem den där kulan?
Nej, alltså ska vara helt ärlig så tror jag det är för långt upp. Du ser idag du kan vinna skiren och vinna prologen och samma på söndag när du vinner nästan samtliga bonuspoäng och skir inn i mål, så tar du inn 30 poeng. Da blir det vanskelig å ta inn 200 på tre skir inn, men jeg skal være helt ærlig, jeg har gitt den litt opp, så jeg er bare i godt humør, og sånn er det nå når det ryker 8 skir inn i Tour de Ski, så er det der det ryker, og det det är nog bara som det och ja, då får vi väl njuta och prata om oss flest möjliga världsgruppsegrar och kosa oss med det sen.
Ja, men du verkar ganska avslappnad just nu. Hur kul är det att gå på ski?
Nej, jag kosar mig. Jag kosar mig om dagen. Jag gör det. Jag syns det är artigt att gå skidring och ja, alltså det kan ju, jag känner liksom jag har på något sätt inte något tapp. Nu är det sån skulle jag vakna på torsdag och varit sjuk så okej, okay, då är jag nog sjuk då också. Det är nog liksom det är nog lite samma hur det går. Jag känner att jag har fått klart och fått mycket av de svaren jag hoppat på i säsongen här och skulle självklart varit med och önska att ha tagit en kula, den stora kula, men det är nog en gång sån att du måste hålla frisk och det gjorde jag i år och med det poängsystemet som är nu så nötter det inte så det, du tränger inte vinna skiren för att vara för att vinna sammanlagt kula, det är sån det. Mm.
Ja, Johannes, du ska få gå och ladda upp inför avslutningen i Falun då, men tack för att du stannade till här.
Tack.
Ja, Kläbo vann alltså före de två landslagskompisarna Håvard Solös, Taug Böhl och Even Nordtug. Bästa svensk i sprinten blev Oskar Svensson som tog sig fram till semifinal. Och både Marcus Grate och Edvin Anger hade det lite tyngre efter att ha gjort comeback ifrån sjukdom. Vi kanske ska prata lite om damerna istället. För där var det ju dels en rafflande final där Kristine Stavås Kista ganska så enkelt drog ifrån Linn Svahn på upploppet. Och i alla fall, jag blev lite förvånad.
Ja, men vi har ju sett det här tidigare. Att hon inte går för fullt i kvartsfinal och semifinal. Och sen så lägger hon på den där spurten som hon är i stort sett bäst i världen om att ha. Och jag tror faktiskt också att även Linn Svahn blev lite förvånad på upploppet. Att hon... ja, klarade av att skapa sån enorm fart som hon gör. För det är ju det hon gör. Och det är inte så att Linn gör ett dåligt upplopp. Hon åker bra där. Men Kista var ju en klass för sig.
Ja, det var inte ens spännande. Den stora snackisen annars på damsidan var ju att Emma Ribom fick sitt andra gula kort och blev diskad. Det var en intressant situation mellan henne och Jessie Diggins där Ribom går ju in och tar plats framför henne i spåret. Men var det så fult?
Alltså, man ser ju, när vi sitter och kommenterar så ser man ju att det är ju någonting som händer. Men just att hon skulle få ett gult kort av det där, det trodde jag inte. Och det var ju lite kul här. Jag fick lov att hämta lite luft. Det blir ganska tung luft inne i kommentatorskytten. Öppnar upp där. Och då kommer Ribon springandes mot mig. Var är juryrummet? Tillsammans med Stefan Thompson. Och de försöker få tag på juryn där. Och det är ingen inne i juryrummet. Och är väldigt stressade över att försöka överklaga det här. Men det går ju tyvärr inte. Så att jag förstår att Ribon är väldigt besviken och hon såg ju stark ut idag, så det var ju jättesynd.
Jag såg det här när ni stod och pratade lite grann. Och så tänkte jag, nummer ett, varför är Anna-Karin inte inne i kommentatorsitten och kommenterar sprinten? Och nummer två, vad pratar de om egentligen? För ni pratade ganska länge. Ja. Jag fick känslan att Ribon ville veta vad du tyckte om incidenten.
Ja, men exakt så var det. För att jag kände också så här, nej men gud, nu måste jag springa in igen. Men så kommer de där och... Ja, snabbt så frågade jag, men vad var det som hände där? Nej, men det var ju, jag var ju före henne där. Ja, men jag vet det. Jag såg också det, att du var före. Så att det var som en liten bekräftelse på att hon hade inte gjort något fel. Men det är klart att man ska inte springa ut från kommentatorshytten där mitt under sändning. Men Foppa, han klarar av att hålla låda själv, så att jag var borta i 20 sekunder kanske.
Om det skramlar lite i bakgrunden så är det för att de håller på att montera ner staket och packa ihop den här temporära skidstadion i Drammen. Det har blivit dags för oss att dra härifrån också. Så vi ska runda av det här avsnittet. Men vi är tillbaka nästa vecka. Då blir det väl säsongens sista avsnitt. Och så får vi passa på att tipsa om våra sändningar såklart. Tävlingarna i Falun, världscupavslutningen. Det är fredag, lördag, söndag och vi börjar sända på fredag klockan 12.00.
Ja, precis. Sprinten alltså på fredagen. Jag hade gärna sett sprinten en lördag eller en söndag, just med tanke på att det är många som kommer och ser på Edvin Anger, och då är det ju bra om de är lediga den dagen. Så att jag hoppas att det blir bra tryck ändå, trots att det är en fredag lunch som de kommer att tävla på.
Ja, tråkigt att avsluta det här avsnittet med negativitet, ja, så jag tänker att det blir säkert kanon det här. Jag tror att det kommer bli en superhärlig avslutning på världscupsäsongen. Så missa inte den, och så hörs vi igen i nästa vecka.